Vi ska lyssna till Guds ord. Och vi börjar läsa här från Efesierbrevet. Efesierbrevet kapitel 1 och vers 18. Jag ber att era hjärtans ögon ska få ljus, så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Hur rikt och härligt hans arv är bland de heliga. Och hur oerhört stor hans makt är i oss som tror. Därför att hans väldiga kraft har varit verksam. Vi kan be kort tillsammans igen. Jesus, jag tackar dig för ditt ord. Och jag tackar dig att vi får ödmjuka oss och säga, led oss, tala till oss idag. Och tack för att din heliga ande här, tack för hjälparen som vill visa oss och undervisa oss vad din vilja är för den här tiden. Så kom heliga ande, tala till oss, led oss, ber om det. I Jesu mäktiga namn. Amen. Det är gott att ha en GPS i livet, men ännu bättre är den GPS vi har fått på insidan som heter den heliga ande. Hjälparen. Vi har fått hjälparen. Gud har tagit, låtit sin ande ta sin boning i dig. Och det som är så häftigt med att tillhöra Jesus är, tycker jag, att det är inte en religion med massa regler som vi har kommit in i. Det är inte en död religion med att du ska gå in i en byggnad någon gång ibland. Du ska göra vissa ritualer. Nej, det handlar inte om det. Utan det vi har kallat det till är en levande relation med Jesus. Är det någon som säger amen på det? Amen, det känns bra. Jag har några med mig idag. Ni är med mig, det känns bra. Jo, men det är en levande relation. Och Gud talade till mig, upplevde jag. Upplevde att han viskade i mitt hjärta den här veckan. Och upplevde att han viskade en sak. Och det blev så tydligt för mig. Och det jag upplevde var att han sa, ni ska få se min storhet. Ni ska få se min storhet. Och det där kom som en solklar, som en blixt på ljusandan. Så säger man inte kanske, men ungefär. Och det landade i mig som att nej, men det här är vad Gud vill. Gud vill att vi ska få se hans storhet i den här tiden. Och jag tror, vänner, att vi kommer behöva hans storhet. Psaltaren 145:3 säger, stor är Herren, högt prisad och högt prisad. Hans storhet är ofattbar. Vers 6 så står det, dina väldiga gärningars makt ska man tala om, och din storhet ska jag förkunna. Din storhet ska jag förkunna. Psalm 150. Prisa honom för hans mäktiga gärningar. Prisa honom för hans väldiga storhet. Hans väldiga storhet. Hesekiel, han säger så här i kapitel 38. Så ska jag visa min storhet, säger Gud. Så ska jag visa min storhet och helighet. Och göra mig känd inför många hedna folks ögon. Och de ska inse att jag är Herren. Står i ett väldigt märkligt sammanhang. När Gud talar till Hesekiel. Så ska jag visa min storhet. Det handlar om att Gud ska slå ner mängder med arméer. Som de flesta bibeltolkarna, många säger i alla fall att de ser ut att komma från landet Rush. Som en del säger, men det låter som Ryssland. Och massa olika folkslag i Turkiet. Och några andra folkslag. De ska invadera Israel. Det står också i Uppenbarelseboken. Men så står det att Herren Gud ska komma. med sin makt. Han ska visa sin storhet. Han ska visa sin storhet. Och han ska göra, jag ska göra mig känd inför många hedna folks ögon. Gud vill visa sin storhet för alla folk. Gud uppenbarar sig själv i Bibeln. Vi vet att Gud är kärlek, eller hur? Det talar vi så mycket om och det är så underbart. Han är kärlek, säger Bibeln. Han är god. Tack Herre för han är god. Och så talar vi om att Gud är helig. Och det är han. Han är helig. Men han är också stor. Gud är stor. Han är, hans storhet vill han uppenbara för oss och för den här världen. Jag tänkte på några exempel bara på Guds storhet. Jag vet i somras vi stannade på vägkanten när vi var ute på semester. Och det var jag och sonen var ute där. Och så såg så var det becksvart. Det var inga, liksom, det var bara en landsväg. Så bara var det som att stjärnhimlen bara så här. Jag vet inte om ni har varit ute någon gång. Alltså på ett becksvart mörker och sett en stjärnhimmel. Visst är det fantastiskt. Och man kan bara då så här ana Guds storhet. När man liksom bara ser. Och så ser man liksom vita liksom stora områden. Och så ser man lite närmare kanske. Och så ser man, ja men det är ju galaxer och allt möjligt. Jag kan inte namnet på allt. Men det är ju så häftigt. Och så har Gud skaparen av himmel och jord. Han har skapat allt det här. Han som har skapat det. Och då inser man lite grann av hur fantastiskt stor Gud är. En annan sak som jag bara fått uppleva hans storhet. Så här konkret. Det har varit 4 gånger vi har fått ta emot barn. Bebisar. Jag, ärligt talat, jag har inte gjort så mycket för att min kära hustru Linnea fick jobba desto hårdare för att de där skulle komma ut. Men när de väl kom ut så bara insåg man så här, wow, Gud är så stor. Man ser den här skapelsen som är liksom så färsk. Den är nykläckt. Även om den inte är kläckt. Nyfödd heter det i alla fall. Nej, men det är så fascinerande. Gud har skapat det här och har en tanke med den här personens liv. Man inser Guds storhet i det här lilla vackra barnet som har bara kommit. Det finns många exempel på Guds storhet. En av dem som går igenom hela Bibeln faktiskt. Som berättelsen när Gud verkligen visar vem han är. Det är när Egyptens arméer kommer. Så här. Kan vi inte låta lite som en armé? Vi låter lite, okej? Okay? Och där kommer Israels barn och går. En stor mängd människor. De har förökat sig och blivit ett stort folk. Och så kommer de till Röda havets strand. En gång var vi där faktiskt i Egypten och stod där. Det hände ingenting när jag lyfte ut min hand där över vattnet. Prova det. Men i alla fall, Egyptens armé kommer. Israels folk står där. De står och så kommer Röda havet. Och så hör de det här. Vi testar en gång till, okej? Okay? Egyptens armé kommer. Förstå vilken panik de stod inför. Tänk att vara jagad av en armé. Och vad hade Israels folk för vapen? Vad hade de för möjligheter, mänskligt sett, att försvara sig? Ingenting. De var fattiga slavar som har rymt. Men en sak hade de. De hade Herren Gud med sig. Och Mose, han sträckte ut staven. Och ni vet, hela Röda havet delade sig. Och det jag vill säga är att jag tror att Gud vill visa sin storhet mitt i våran nöd, ångest, panik. Och jag vet att många människor har börjat gripas lite av den här enorma oron som har kommit. För nu börjar det hända saker. Räntorna går upp, elen elpriser. De ska stänga av el. Alltså, vad är det som händer? Och det här, arméerna, hot om krig. Nu, mina vänner, är det tid för oss att få se Guds storhet. Precis som Israels folk. För jag vet att Herren Gud är densamme idag som han var när han delade på Röda havet. Och jag vet att i den situationen du står i nu eller kanske hamnar i på grund av den här enorma omvälvningen som vi ser hända, så finns det ingenting som är för svårt, inget som är omöjligt för Gud till att öppna och dela på hav om det så behövs. Gud är på din sida. Han förmår att dela på havet så du kan få gå rakt igenom vad du än hamnar i. Gud vill visa sin storhet. Det här ordet vi började med att läsa, Efesbrevet 1:18-20. Så står det hur oerhört stor hans makt är i oss som tror, står det. Hur oerhört stor. De flesta engelska bibelöversättningar så står det greatness, alltså storhet. Det ordet megatos på grekiska, om du tycker om grekiska. Oerhört stor, megatos, man hör ju. Det är storhet vi pratar om. Och var finns den här storheten någonstans? Oerhört storhet. Den här storheten och makten, den står det är i oss som tror. Visst är det häftigt? Gud har lagt sin storhet i dig som tror. Det är inte jag som hittar på, det är Bibeln. Jag lovar. Han har lagt det här, sin stor, hur oerhört stor. Alltså hans storhet är och hans makt är i oss som tror. Så det handlar inte om din och min otroliga förmåga, vår smarthet eller vår skicklighet. Det är inte det Paulus talar om här. Utan han talar om den kraften som uppväckte Jesus från de döda. Han talar om Guds storhet genom den helige ande. Har tagit sin boning i dig. Gud vill visa sin storhet för dig och mig. Och det är inte alltid att storheten kommer så här som en, utan den kan komma genom de steg du tar i ditt liv. På grund av att den storheten bor i dig. Genom den heliga ande. Det här tycker jag är häftigt. Tänk om jag kunde greppa lite mer av det här själv. Paulus han säger i versen innan. Jag ber att era hjärtas ögon ska få ljus. Så att ni förstår vilket hopp han har kallat er till. Han ber att, liksom, att hjärtans ögon, att det ska bli uppenbarat det här. Det här är inte så lätt att få in i sitt liv. Men det är sant. Gud bor i dig med sin storhet. Och jag tror att vi kan få se Guds storhet. Jag bara tänkte några få berättelser bara om Guds storhet. Jag hörde om en man och hans fru. Kathy och Chris, de låg en kväll i sängen och pratade. Och så sa de, hur ska vi göra? Vi har ett enormt lån på vårt hus. Hur ska vi kunna hjälpa våra barn och barnbarn? Och så sa de, men Gud måste ju ha makt att hjälpa oss med vårt huslån. Så de bad den där kvällen till Gud tillsammans. Och så bad de, Gud, hjälp oss med vårt huslån. Gör oss, sätt oss fri från det. Gör ett mirakel. Sen dröjde det någon vecka eller så. Så står den här mannen och så står han och ber för människor i en förbönskö. Och så frågar han så här, vad vill du att jag ska be för? Har du något speciellt? Och då säger han, nej, jag har ingenting. Men Gud skickade mig hit idag. Han sa att jag ska betala av ditt huslån. Jag tror det var ungefär 5 miljoner kronor som de hade. För Gud är ingenting omöjligt. Han hade hört det, fått det här i en dröm av Gud. en natt, den här mannen. Så han går fram och förmedlar det här. För Gud är ingenting omöjligt. Han vill visa sin storhet för dig och för oss. Jag tänker på Dennis i Söderköping. Vi hade kontakt med ett par där. De hette Dennis och Monica. Dennis, han var periodare. Och vi pratade ibland, vi möttes på olika platser. Och vi fick mer och mer relation och så med honom. Och vi var hemma hos honom mycket. Och han och hans sambo och Monica. Och en dag så, vi vittnade ju för honom och sa, men han, nej, det där med Jesus, det funkar inte. Sen en dag så kom vi hem till dem och jag och min vän. Och så ligger Monica där utslagen i sängen med kryckor vid sängen. Och så frågar vi, ja, men hur är det? Och nej, jag kan inte överhuvudtaget, det går inte. Mitt ben är helt liksom förstört. Jag vet inte vad det var som var problemet. Jag kan inte gå på det överhuvudtaget. Så jag måste mest ligga ner. Och så frågar jag, men får vi be för dig? Så bad vi för henne. Jesus rörde vid hennes ben. Så hon hoppade upp där utan kryckor eller någonting. Och så frågar vi, men Monica, hur är det? Hur har det gått? Nej, men alltså jag är ju bra nu. Och man blir ju chockad själv då. Det är inte alltid man har den där tron. Man vet att Gud hör bön. Men Gud hörde bön. Nej, men hur gick det? Men wow, det här är ju spännande. Berätta. Hon bara, jo, men jag blev bra i mitt ben. Jag behöver inga kryckor längre. Det här är fantastiskt av er. Tänk att Jesus har gjort det här i ditt ben. Jesus, säger hon. Det var du som gjorde någonting med dina händer. Va? Nej. Jag kan inte göra någonting. Det är bara Jesus som kan frälsa. Hela. Nej. Det där tror jag inte på, sa hon. Och jag bara, nej. Och sen gick det en liten tid senare. Så satt vi där med Dennis. Periodaren. Och sen så, jag och min vän, vi pratade med honom. Dennis, kom till du? Vi hade pratat om evangeliet. Vi hade delat att Jesus har en plan för hans liv och kan rädda honom. Vill du ta emot Jesus? Ja, det vill jag, sa han. Jag vill ta emot Jesus i mitt liv. Och Dennis, han bad frälsningsbön med oss. Och han fick ta emot Jesus. Vilken glädje. Och sen tog det bara några dagar. Så dog han och gick hem till Jesus. Hans lever och kollapsade på grund av hans dåliga leverne med alkohol. Men han kom till Jesus. Och sen kommer vi hem och möter Monica, hon som blev helad. Och nu mötte vi henne och nu fick vi se. Och så hörde vi henne. Hur är det i det här? Oh, men det är väl inte så bra, säger hon. Men jag vet ju att Dennis har det bra. För han är ju hos Jesus nu. Så hon som inte kunde tro att Jesus kunde hela hennes ben. Hon visste att Dennis nu var hos Jesus. Det här var en fantastisk berättelse. Att få se hur Jesus visar sin storhet. Genom att förlåta synder. Och genom att hela den här kvinnans ben. Gud vill visa sin storhet på så många sätt. Det finns så många olika saker. Vi har fått se Guds storhet. Jag vet en gång när vi stod och vi köpte ett litet hus i Katrineholm. Och vi hade inga pengar till att betala handpenning. Vi hade väldigt dålig ekonomi. Vi kunde liksom inte knappt ro i land månaderna där. Och i lägenhet, så hur skulle du gå med ett hus? Men vi kände, nej, nu köper vi ett gammalt hus här. Sålde bilen, så vi gick runt där och hade ingen bil, men vi hade ett hus. Sen gick det några år, så skulle vi sälja det här huset. Och så kommer någon och lägger ett bud och så säger han, om jag inte får köpa det huset till det här budet, då köper jag det inte alls, säger han. Och då säger mäklaren, ni bör nog ta det här budet för att det är inte säkert någon vill köpa det här huset. Och så frågar jag en vän och så säger han så här, men ska vi sälja det här huset till den här killen som stressar oss? Nej, jag tror inte det. Gud säger så här, den som tror hastar inte, säger han. Då tar han ett bibelord från en norsk översättning. Den som tror hastar inte. Okej, sa vi. Sen kom vi till nästa vän bara några minuter eller några timmar senare, så frågar vi, Vad säger du, vännen? Ska vi sälja huset till den här killen som vill köpa det så här snabbt? Och mäklaren säger att vi ska sälja det. Nej, säger han. Och han kommer från Norge. Han säger så här, nej, den som tror hastar inte. Så vi, ja men okej, Gud har talat här genom ett norskt bibelord. Så vi sa nej till det där budet. Och mäklaren han sa, oj, det skulle jag inte sagt nej till. Sen så kom det några andra och köpte det för ett betydligt bättre summa. Så vi fick med lite pengar till nästa hus. Så Gud, han kan visa sin storhet när det gäller sjukdom, när det gäller förlåtelse av synder, när det gäller ekonomi. Vad det än är du upplever att du står inför ett röda hav i din situation. Gud både kan och vill visa sin storhet för att han är god, för att han älskar dig och för att han vill göra det. Det ligger på Guds hjärta. Sen finns det någonting som Gud har lagt in i det här för att få se det. Vi läste att hur stor hans makt är i oss som tror. Och det här lilla ordet tro kan man ibland undra, nej men ska jag göra någonting nu? Ja, det du behöver är att tro. Och det här är något som kommer från hjärtat. Tron kommer från våra hjärtan. Och jag skulle vilja säga, vi hade bönedygn i helgen och någonstans så kan man se vad som händer när vi kastar oss på Gud. När vi möter de här sakerna som vi möter. Det är som om att det väcks en tro när vi kastar oss på Gud. När vi söker honom i bön. Och i Lukas 18 så talar Jesus om en änka. Han talar om en änka som kommer till en domare. Och som säger, ge mig det jag behöver från min motpart. Och till slut så säger den här orättfärdiga domaren, så säger han, nej men jag ska ge henne vad hon vill, för jag står inte ut med hennes springande. Men sen säger Jesus, ska jag finna en sån tro när jag kommer tillbaka till jorden? Som den där änkan. Hon kom springande till den där orättfärdiga domaren om igen. Och vägrade ge upp. Och sen säger också Jesus, ska inte jag ge mina utvalda när de ropar till mig dag och natt? Det finns någonting i att kasta sig på Gud dag och natt, mina vänner. Vi har inget tomt hopp som människor i världen. Vad ska de göra när det blir kris och vad det än vi är på väg in i? Vi vet inte hur det kommer se ut imorgon. Vad har de att ropa till? Och de att kasta sig på. Ja, jag vet inte. Men vi har en Gud som är stor. Som vi kan kasta oss på. Så vi kan göra som den här änkan som kom. Och bara liksom kom till ständigt. Och begärde sin rätt. På något sätt så kallar Gud oss, tror jag, med den tron. Att bara kasta oss på Gud. När de här omöjligheterna som det ser ut. När arméerna bakom oss. Det känns som det. Du behöver inte gå in i ångest eller oro. För du kan kasta dig på Jesus. Du kan säga, Gud, du är stor. Du som räddade Israels folk undan Egyptens arméer. Och öppnade vägen. Du ska öppna en väg för mig. Du kan söka Jesu ansikte. Och han vill visa sin storhet för dig. Halleluja. Vi bara gör så här att om du upplever så här. Nej men jag står i en situation där jag behöver få se Guds storhet. Det kanske är en släkting som är sjuk. Det kanske är en situation i ditt liv där du behöver få Guds ingripande på något sätt. Jag tänkte så här att. Kan inte ni bara, alla som bara känner jag behöver få se Guds storhet. Vad det än är. Det kan vara precis vad som helst. Eller att du bara längtar efter att få se honom. Se honom i hans storhet, i hans härlighet. Jag bara tänkte så här, när vi är i bönestund. Kan inte ni bara stå upp, ni som bara känner så här. Jag behöver Guds, ett mirakel in i min situation. Så kan vi bara få be för er att ni ska få se Gud verka med sin kraft rakt in i era liv. För en mäktig vind och en mäktig våg från himlen, Herre, in i varje situation, in i varje hjärta just nu, Herre. Jag bara tackar dig att du är mäktig, du är stor, Herre. Du är stor, du är så stor, du är så mycket större än vi kan ana. Därför bara talar jag ut Jesu blod och namnet Jesus över varje situation, över varje hjärta som är vänt till dig nu, Jesus. Och jag bara talar ut din seger över mina kära bröder och systrar. Och Jesus, jag bara tackar dig att det finns ingenting som är omöjligt för dig. Ingenting, Herre, ingenting. Du som väckte upp Lazarus. Halleluja. Tack att vi får tro, Herre. Ge oss tro som du utmanade Maria om. Har jag inte sagt det? Om du tror ska du få se Guds härlighet. Jag bara tackar att du kommer med en våg av tro in i våra hjärtan, far. Herre, att vi bara kopplar upp med dig, Jesus. Att vi bara kastar oss på dig. Att vi bara söker dig helhjärtat, Herre. Jag bara tackar dig att du ska få förlösas, Herre. Tecken och under, Herre, den här stunden, den här veckan, Herre, i mina vänners liv, Herre. Om det så gäller på det ekonomiska området, om det så gäller på Herre, i sjukdom eller i vad det än är, Herre, så tackar jag dig för att mirakler ska få ske och vi ska få se din storhet och din makt och din härlighet, Herre, och många ska få berätta om dem. Det du har gjort, Jesus, och ditt namn ska bli förhärligat. Herre, tack vad du gör. Kom, helige ande, möt oss, Herre.